366, 359 och 15. Kollekten idag, den tillfaller Svenska kyrkan i utlandet och det diakonala arbetet. Under juli och augusti månad så går insamlingen vid ljusbäraren här till Nordisk Östmission. Idag är det ingen personlig förbön under kommunionen och det är inte heller söndagsskola om jag har fattat rätt. Man får protestera nu om man har tänkt leda söndagsskola. Det blir söndagsskola och då kommer vi att sjunga, vad sa vi nu Hjalmar? 778. I min Gud har jag funnit styrka, kommer vi att sjunga som söndagsskolesång. Välkomna till en sommarsöndag i Pauli. Men det blir söndagsskola och det blir söndagsskolesång. Och det blir kyrkkaffe och det blir inne i Pauligården. Eftersom det finns viss risk för regn. Då tror jag att jag har sagt det jag ska säga. Så låt oss be. Himmelske Fader, tack för att du har kallat oss att komma till den här gudstjänsten in i gemenskapen med dig. Vi ber nu att du ska öppna våra sinnen och våra hjärtan för det som du vill ge oss genom ditt ord, genom det heliga sakramentet. Låt oss få lovsjunga dig i ande och sanning den här stunden. Kom heliga ande, i Jesu namn. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Mose gick ner från Sinai berget och hade med sig förbundstecknet, de två tavlorna. Ord från dagens gammaltestamentliga läsning som beskriver andra gången som Mose kom ner från Sinai med två stentavlor. Första gången fann han folket dansande runt guldkalven och i vrede slog han stentavlorna han hade med sig då i stycken. En drastisk bild av hur folkets synd hade slagit förbundet med Gud i stycken. Men när Mose gick upp på berget igen sen så fick han höra att Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Och folket fick märka det, för Gud återupprättade förbundet och Mose kom ner med nya tavlor. Men det fanns en skillnad. Första gången gick Mose upp tomhänt och fick två tavlor av Gud. Andra gången skulle Mose själv göra två tavlor och ta med sig upp på berget. Gud hade kunnat göra nya naturligtvis och han hade kunnat laga de gamla om han hade velat det. Men kanske ville han att själva förbundstavlorna skulle bli liksom ett minne av det som hänt. Varje gång som israeliterna tänkte på dem sen så kunde de minnas att de där har Mose huggit ut. För de som Gud hade gjort, de slog sönder på grund av vår synd. Men Herren är också barmhärtig och nådig. Så Mose fick ändå hugga ut nya tavlor och förbundet kunde återupprättas. Där finns en likhet, tänker jag, mellan förbundstavlorna och förbundsmåltiden som vi får dela med varandra idag. När vi ser och tar emot Kristi kropp och blod här så påminner det om vår synd som förstör relationen med Gud. Annars hade ju Kristus inte behövt dö. Men det påminner också om att Herren är barmhärtig och nådig. Han sände sin son som frälsare till oss och han fortsätter att duka nådebordet bland oss och kalla oss att komma och ta emot till syndernas förlåtelse, liv och salighet. Nu ska vi bereda oss att ta emot de här gåvorna idag genom att bekänna vår synd och be om hans nåd. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
Evige Gud, du som lät Kristus bli förklarad med Mose och Elia på det heliga berget, ge oss en sådan tro på honom att vi som dina barn får del av din härlighet i himlen. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och råder med dig och den helige Ande, från evighet till evighet. Amen.
Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ur Andra Moseboks 34 kapitel. Herren sade till Mose: skriv ner dessa befallningar, ty i enlighet med dem har jag slutit ett förbund med dig och med Israel. Mose var kvar hos Herren i 40 dagar och 40 nätter utan att äta eller dricka. Och han skrev förbundsvillkoren, de 10 budorden, på tavlorna. När Mose gick ner från Sinaiberget och hade med sig förbundstecknet, de 2 tavlorna, utgick det en strålglans från hans ansikte, därför att han hade talat med Gud. Men han märkte det inte. Då Aron och alla israeliterna såg strålglansen från Mose ansikte, vågade de inte komma emot honom. Men Mose ropade på dem, och då kom Aron och alla hövdingarna i menigheten till honom, och han talade med dem. Sedan kom alla israeliterna fram, och Mose gav dem alla de befallningar som han hade fått av Herren på Sinaiberget. När Mose hade talat satte han en mask för ansiktet. Varje gång Mose trädde fram inför Herren för att tala med honom tog han av masken tills han gick ut igen. När han hade kommit ut talade han om för israeliterna vad Herren hade befallt. Då såg israeliterna hur Mose ansikte strålade, och Mose satte masken för ansiktet tills han åter skulle gå in och tala med Herren. Så lyder Herrens ord. Tackar dig.
Vi lyssnar också till episteltexten som är hämtad från Andra Korintherbrevets 3 kapitel.
Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består? När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp, och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärtan när man läser ur Moses lag. Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Öppna era hjärtan för Gud och hör det heliga evangeliet, så skriver evangelisten Markus i det 9:e kapitlet. Jesus sa, sannerligen, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus: Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga. De var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem. Och en röst hördes ur molnet: Detta är min älskade son, lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig om kunde de inte se någon annan där än Jesus. När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett innan människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom: Varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade: Visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har redan kommit. Men med honom gjorde de som de ville, som det står skrivet om honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Så 778, i min Gud har jag funnit styrka. Och så får de som vill gå till söndagsskolan samlas här framme. Vi tackar dig för barnen här och vi ber för dem att du ska vara med dem nu och uppenbara din härlighet för dem. Det ber vi också om för var och en av oss andra. Kom heliga ande, i Jesu namn. Amen. För rätt många år sedan nu så lyssnade jag på ett radioprogram, kanske någon av sommarpratarna, jag minns inte riktigt. Och jag kommer inte heller ihåg just något av vad den här personen sa. Men det var en astronom. Och en sak kommer jag ihåg, han berättade om en astronomkollega från någon av USAs storstäder som var på besök i Sverige. Och en natt ute på landet, när det var riktigt mörkt så där som det aldrig blir i storstäder, så hade han tagit med sig den här gästen ut och visat honom Vintergatan. Om det blir riktigt mörkt så kan man ju se vår galax liksom som ett brett disband av stjärnor över natthimlen. Den här amerikanen, han hade forskat om Vintergatan i åratal. Han kunde otroligt mycket om den. Men när han nu för första gången fick se den med egna ögon så blev det en överväldigande upplevelse. Och på ett sätt så kan det där påminna lite om de tre lärjungarna på förklaringsberget. Även om det de var med om var mycket, mycket starkare förstås. Det svepte omkull dem bokstavligen. De blev fällda till marken. Det de fick se och höra på förklaringsberget, det visste de egentligen redan. Fadern hade uppenbarat det för dem under deras vandringar med Jesus. 6 dagar tidigare så hade Petrus satt ord på det där vid Caesarea Filippi och kallat Jesus för Messias, den levande Gudens son. Men nu fick de här tre se det. De fick skåda det de trodde. Och det blev en överväldigande upplevelse som gjorde dem skräckslagna. Den här söndagens namn, Kristi förklaringsdag, det kan ju låta som att det var ny information om Jesus som var grejen på förklaringsberget. Att det som hände förklarade för dem vem Jesus är. Men här används ordet förklaring i en gammal betydelse som har med ljus och renhet och klarhet att göra. Alltså Kristi förklaring, det är själva den här konkreta utseende förändringen. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita. Så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Alltså den gudomliga härlighet som faderns enfödde son har av evighet, den blev synlig i hans mänskliga gestalt, i hans mänskliga kropp, den som han fick när han avlades av den helige ande och föddes av jungfru Maria. Ibland kallas Kristi förklaringsdag för sommarens juldag, och det är bra, därför att detta handlar om julens mysterium. Det är det som blir synligt här, att Jesus är sann Gud och människa sann. Gudomlig natur och mänsklig natur förenade i en och samma person. Guds härlighet, det är utstrålningen av hans fullkomliga väsen. Han är evig och oföränderlig. Han är allsmäktig och allestädes närvarande och allvetande och allvis. Han är helig och rättfärdig. Han är sann och god och barmhärtig. Och här strålar den härligheten från Jesus över lärjungarna. Då får de också se någonting om sig själva som de redan vet. Att de är syndare och har del i världens bortvändhet från Gud. När Gud skapade oss till sin avbild så var ju hans tanke att vi skulle leva i gemenskap med honom. I ljuset av hans härlighet. Men när den här härligheten från Jesus strålar över lärjungarna så blir de skräckslagna. På en del ikoner av Kristi förklaring så framställs det här väldigt tydligt. På den övre halvan så ser man Jesus i vita kläder och med strålglans. Och så Mose och Elia på varsin sida som står i vördnadsfull, liksom bugande mot Kristus i mitten. Och det är så där ikoniskt stilla. Och i den undre halvan, där ser man Petrus, Jakob och Johannes som kastar sig huvudstupa till marken så att kläderna flaxar och sandalerna flyger åt alla håll. Det är långt ifrån ikoniskt stilla. Och den där kontrasten på förklaringsberget, den påminner om frälsningens nödvändighet och frälsningens möjlighet. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, skriver Paulus i Romarbrevet 3. Och det blir synligt på förklaringsberget. Men det blir också synligt att Jesus är sann Gud och människa sann. Oss arma människor frälsa från synd och död han kan. Lärjungarnas reaktion där kan hjälpa oss med svaret på en fråga som ställs ibland. Om Gud vill att vi ska tro på honom, varför visar han sig inte bara? Alltså när lärjungarna får se Jesus förhärligad, då får de se någonting som de redan har förstått. När faderns röst hörs ur molnet, detta är min älskade son, lyssna till honom. Då säger fadern någonting som han redan har uppenbarat för de här lärjungarna. Steg för steg har han uppenbarat det under deras vandringar med Jesus. Genom det som de har fått höra och det de har fått vara med om. Gång på gång under den här tiden så har de frågat, vem är han som kan tala så och kan handla så? Och så vid Caesarea Filippi då, så har de liksom kommit i mål. Och de bekänner sin tro på honom. Och först efter det kommer den här upplevelsen på förklaringsberget. Varför gjorde Gud så? Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen, skriver Paulus i första Timoteusbrevet. Men om han ville att lärjungarna skulle tro på Jesus, varför uppenbarade han inte bara den här sanningen på en gång? Vräk på med härligheten och med lite röst ur moln och sådär. Så är det ju klart sen. Det är ju inte det att Gud inte klarar det. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Men vi klarar inte det. Petrus, Jakob och Johannes, de känner Jesus väldigt väl vid det här laget. Och de har fått sanningen om honom uppenbarad för sig. Men på förklaringsberget flyger deras sandaler all världens väg i alla fall. Hur tror du att det hade gått för dig? Och hur hade det gått för någon som inte alls känner Gud och hans väsen att få ett sånt möte? Varför visar han sig inte bara? Ja, det är för att han är barmhärtig och god. Han vill att vi ska få lära känna honom och komma till insikt om honom på ett sätt som är uthärdligt för oss. På ett sätt som vi kan ta emot. Sen är det ju så att även om tron inte kan börja med att vi skådar härligheten, så är det målet för den troende att skåda Herrens härlighet och förvandlas till en och samma avbild, som Paulus uttrycker det i episteln idag. Vi får ana den där härligheten redan nu och vi får ta steg för steg på helgelsens väg, bli allt mer lika Herren som vi följer. Och löftet är att till sist vid hans återkomst ska vi förvandlas helt och fullt. Johannes som var med där på berget och fick en försmak av det, han skriver i sitt första brev: mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. När Mose talade med Herren på Sinai så blev hans ansikte strålande för att han hade talat med Herren. Vilket förhärligande ska det då inte bli för dem som får skåda Herren i evigheten. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike, säger Jesus i Matteus 13. Så när förklaringsberget visar vem Jesus är, så visar det också vad hans lärjungar ska bli den gången när vi får se honom sådan han är och förvandlas till hans likhet. Sommaren 1941 så höll C.S. Lewis en predikan med rubriken The Weight of Glory, härlighetens tyngd. Och han konstaterade där att när vi talar om det kristna livet i Jesu efterföljd, så låter det ofta som att det mest handlar om att vi ska avstå från olika roliga saker. Men Guds största problem med oss syndare, Det är inte att vi vill gotta oss för mycket i världsligheten, utan att vi så lätt nöjer oss med alldeles för lite. Vi är halvhjärtade varelser som larvar omkring med alkohol och sex och karriär, fast Gud erbjuder oss oändlig glädje. Och vi nöjer oss med det där som är så lite i jämförelse, därför att vi liksom inte kan relatera till, vi kan inte förstå oss på den här härligheten och eviga glädjen som vi är skapade till och som Gud vill ge oss. När vi möter den så blir den bara skrämmande. Men frälsningens löfte, det är ju att på grund av Jesus, på grund av det som han har gjort som sann Gud och sann människa, så ska det komma en dag när vi både kan och får vara med Kristus, vara som Kristus, dela hans härlighet, bli mättade vid hans bord och regera tillsammans med honom. Så att se Jesus förhärligad på förklaringsberget, det påminner om att han ensam är den som kan frälsa. Men också om vad den frälsningen djupast sett innebär. Du ska få tillbaka härligheten som du gått miste om. Du ska bli delaktig av gudomlig natur. Det låter nästan hädiskt att säga så. Och när en människa försöker gudomliggöra sig själv, då är det hädiskt. Men det här är inte någonting som vi på något sätt gör. Det har ingenting med vårt verk att göra, utan det är helt och hållet Guds verk med oss. Och löftet då om att du ska få bli förhärligad tillsammans med Jesus Kristus när du får skåda honom som du trodde på. Det löftet kan ge tröst och kraft i denna mörka värld där vi får lida på olika sätt. Paulus skriver i Romarbrevet: jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Sen ligger det också en utmaning i det här, konstaterar C.S. Lewis i sin predikan. För det är inte bara du som har det här löftet om att få bli förhärligad genom tron på Jesus, utan också din nästa. Se på varandra här inne, om ni törs, som jag brukar säga. Alltså när alla solar och nebulosor och sånt där är borta, så kommer var och en av er fortfarande att leva. Det finns inga vanliga människor, säger C.S. Lewis där. Ingen som du någonsin pratar med är bara en dödlig. Nationer och kulturer och konstarter och civilisationer, de försvinner. Men det är odödliga som vi skämtar med och arbetar tillsammans med och gifter oss med och är oförskämda mot och utnyttjar. Nu betyder inte det här att vi ska gå omkring och vara allvarliga hela tiden och högtidliga. Vi måste leka, något som Lewis återkommer till ofta. Men vår glädje ska vara av det slaget där man först har tagit varandra på djupaste allvar. För det är allvarligt att leva tillsammans med potentiella gudar och gudinnor. Kom ihåg att den tråkigaste och mest ointressanta människa du någonsin pratar med, han eller hon kan en dag komma att bli en varelse som du skulle vara starkt frestad att tillbe om du såg den nu. Näst efter det heliga sakramentet är din nästa det heligaste som dina sinnen kan uppfatta. The weight of the glory of my neighbor, tyngden av min nästas härlighet, borde varje dag läggas på min rygg. En börda som är så tung att bara ödmjukheten kan bära den. medan de stoltas ryggar knäcks. När vi idag då försöker föreställa oss Jesus förhärligad på det heliga berget och kastar oss huvudstupa inför honom, huller om buller med Petrus och Jakob och Johannes, då får vi också försöka föreställa oss Jesus kommer enligt löftet att förhärliga mig på samma sätt och min nästa. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Amen. Låt oss bekänna vår tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Vi får ta emot en ny påminnelse om vår dödlighet den här dagen. Följande medlemmar av vår församling har avlidit. Nämligen Ingegärd Nikolosos i en ålder av 79 år, en månad och en dag. Och Niklas Wiskman i en ålder av 59 år, 8 månader och 12 dagar. Herre, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Älske Fader, du som har sänt din son till vår frälsning och låtit oss se hans härlighet. Inför dig kommer vi och ropar för oss själva, för alla människor och för hela din värld. Vi ber för din kyrka, för hennes gudstjänst och arbete bland människor, för hennes uppgift att bära ut budskapet om din frälsning till hela världen. Vi ber för dem som har ett särskilt ansvar i kyrka och församling och för vår egen församling. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för hemmen i vår församling. Låt trygghet och kärlek råda. Vi ber för dem som har problem i sin familj eller i sin omgivning. För dem som lider brist på mänsklig gemenskap. Låt dem som sörjer få finna tröst och vila i dig. Bevara dem i din kärlek. Vi ber för dem som drabbats av sjukdom. Herre, kommer helande och läkedom till kropp och själ. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber om glädje i arbetet, om hjälp åt dem som saknar arbete eller finner sitt arbete tröttande och meningslöst. Vi ber för vårt land och vårt folk, för kung, regering och riksdag, för alla som planerar och beslutar här i vår stad. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för dem som får lida för sin tro på dig, för dem som drabbas av krig och katastrofer, för dem som plågas av förtryck och orättvisor och för dem som kämpar för människans rätta värde. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber om din andes kraft för vår församling, om kärlek till varandra. Vi tackar dig för ordet som vi får ta emot. Låt det väcka levande tro och mod att vittna om din frälsning. Välsigna oss som samlas i ditt namn. Bevara oss i din kärlek och för oss till sist hem till dig. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Herre, himmelske Fader, du har uppenbarat din sons härlighet. Fullkomna din kraft i oss så att vi med alla dina helgon får skåda dig ansikte mot ansikte. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre, av ditt ger vi åt dig. Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är ditt eviga ord som går ut över hela jorden att möta människor och gripa in i deras liv. Över hela jorden sker under, då människor känner igen honom som din son, vår frälsare. Av honom lär vi ditt namn som är Fader, och ser i honom ditt väsen som är kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.
Stort är trons mysterium, din död för
vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.
Din är all ära och härlighet med din enda son och den helige ande från evighet till evighet.
Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Det finns glutenfritt bröd om man begär det. Gå gärna fram i mittgången och tillbaka på sidorna och tänk på att lämna de här ni vet. Lämna dem fria så att de som behöver använda dem kan göra det. Kom, nu är allt tillrätt.
Nummer 15 i ditt ansiktes ljus, nummer 15.
Jag kommer som jag är, har ingenting att säga. Du har skapat mig och känner på vacklande ben, när jag längtar att få följa. Du styrker mig och leder steg för steg. Jag vill vara här i ditt ansiktes ljus. Låt mig präglas och bli. Skapat mig och känner mig så väl. På vacklande ben, men jag längtar att få följa. Du styrker mig och leder steg för steg. Jag vill vara här i ditt ansiktes ljus. Reflektera ifrån dig. Jag vill vara här i ditt ansiktes ljus. Låt mig präglas och bli en bild av dig. Jag vill vara här reflektera ljuset ifrån dig.
Vi fortsätter med nummer 2. Be still for the presence, nummer 2. Vi fortsätter med nummer 27. Allt till Jesus, nummer 27.
Till dig Jesus, allt till dig jag lämnar, jag ger mig själv, mitt liv till dig. Fyll mig med din kraft och kärlek, låt din ande tända mig. Jag nu lämnar allt, ja, jag lämnar allt, allt till dig, min dyre Jesus, jag nu lämnar allt.
Vi sjunger nummer 1, Ty så älskar Gud, nummer 1.
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Herre, låt det himmelska brödet göra oss allt mer lika din älskade son, som denna dag på det heliga berget visade till vilken härlighet du har kallat oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.